Då var det fredag igen och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av podcasten med stort P, Kafferepet. Med stort K borde det vara.
Va? Oh, ja, just det.
Det är Kafferepet med stort K, podcasten med två
stort P. Ja, jag vet.
P.
Men jag ville göra lite så som en... Bara, hur menar han?
Där satt
det. Slogan. Ja, välkomna ska ni vara till podcasten Kafferepet med mig, Nissa Hallberg, Johanna Hurtvagrell. Hej!
Hej!
Albin Sormann Olsson. Hej!
Hej!
Hur mår ni?
Ja, det var bra till snik. Jag är trött och har ett utslag under ögat som är jätteont. Men i övrigt är det bra.
Okej. Okay. Mm. Boo fucking who. Och Albin, inga grina inte över ett
nej,
utslag.
Nej, jag är inne i min kolla på att köpa skogfas nu. Jag har det varje år. För jag köper lite skog.
Köpa skog?
Ja. Så det är väl liksom det jag håller på med nu. Kolla på Hemnet. För att...
Och då tänker du alltså, ska du hugga ner den sen och så forslar du den i vattnet och står det. Alltså,
flotta kallar vi det. Ja. Flotta. Ja.
Min farfar var flottare.
Flottare.
Nej, men det kan jag svara på, mamma.
Du har en ny, lite flottare keps.
Ja,
kan man säga, nästan.
Flottare?
Ja, men lite så, det skulle man kunna tänka sig. Att,
Det var en helt vanlig Göteborgs keps.
Jo, men han är, alltså, han är liksom nya stilar varje dag.
Så. Nej, men det här är samma stil, bara att jag inte har de byxorna på mig. Men det här är ju en del av min nya stil.
Ja, okay. Mm.
Det är en hatt som passar till den 1800-tals lucka jag jobbar på. Jag köpte på hängslen men blev ännu mer så paperboy.
Mm.
Så nu är jag riktigt nära den fullbordade.
Riktig nazist.
Ja, men liksom en jag ska se ut som en proto-nazist. Alltså, exakt, liksom innan nazismen.
Nej, men exakt.
Att jag bara tycker... Jag tycker
de som liksom, är riktigt farliga.
Ja, men de som är nazisterna i Peaky Blinders.
Precis. Ja. Ja, men kan jag få del väl ändå efter första världskriget?
Va? Ja, det är det.
Jag måste innan... Alltså, att jag är med så här för rashygien... Där? Men en helt vanlig kille.
Ja.
Alltså på den tiden när det var, alla bara tyckte så. Att...
Ja, han är forskare.
Jag lever nära naturen och allt så tycker jag att... Liksom.
Ja. Kolla den killen. Han kan starta ett eget institut, ska de tänka om mig.
Ja, ja, men okej, det är en kanonstil. Jag ska inte säga någonting, jag har förkortade innebyxor. Så att jag ser inte det här. Och, inte tvättsuga
på det. Jag är på mig mjukisdräkt i kashmir. Det tycker jag är väldigt mamma i 40-årsåldern.
Ja, men också att om man har byggt en hemmastudio så är det väl liksom, det är väl lite för att kunna ha mjukis kashmir på sig på dagen.
Ja, men det känns också väldigt vad ska man säga, det är ett steg till.
Mm.
Alltså just att den är liksom lite...
Det är liksom, det är, men det är två tragiska mord i liksom Mellanamerika som har köpt den där.
Ja, ja. Herregud.
Två tragiska mord. Ja, ja, absolut.
Ja. Det är någon pianosträngsmördare som har...
Lyssna, det räcker med ett halv.
Men jag undrar vad det är. Har ni ingen sån här att ni vill göra en grej från grunden när hösten kommer? Jag fattar inte vad det är. Det är med mig. Alltså, nu har jag börjat kolla så hur man klipper får, hur man kardar ull, hur man spinner ull och hur man stickar, har jag börjat liksom YouTube. Jag vill sticka.
Ja, du vill gå för, alltså, från... Ja, du vill alltså... Vad säger man? Från hö till...
Ja, precis. Från ax till limpa.
Ja, ax till limpa. Gud, vad är det jag letar efter? Jag letade, tänkte eller? Att jag letade... Ja, exakt. Från ax till limpa.
Ja.
Det, men jag trodde att jag letade efter något svårare.
Det här, nej, men jag får alltid... Jag får liksom en gång om året får jag en sån... Att jag, ett sånt drift bara att kunna liksom... Att kunna göra någonting så som man gjorde det förr. Men jag vet inte varför. Jag får inte ni det
någonsin. Du får väl söka in på, vet du, typ båtbyggarlinjen eller någonting.
Ja.
Något sånt där.
Jag var och gigga i Skövde. Då var satt några möbelsnickare där. Och så var det kul för att min nya stil är lite att se ut som en möbelsnickare.
Ja, ja.
Att det störde mig lite då. Att ni har helt vanliga, varför inte ni de här kläderna?
Det som en inslagsproducent i Mandelmans.
Du får börja gå kurs på torsdagskvällen med Johan. Han ska börja gå möbelsnickare.
Ska han det?
Mm-hmm.
Ja, det ska jag faktiskt gå med.
Det borde
gå kurs, då vet man. Då har vi träffat medelåldern, hörni.
Ja.
Jo, men jag går ju kurs på torsdagar, va? I Silversmedje, va? Det, man lär sig.
Ja, Ramona ska också gå med munskänkarna nu.
Herregud, munskänkarna.
Är inte det bra?
Sen ni sitter där sen 80 år gamla och delar ut klasar på halvbra restauranger. Det är munskänkarna som
gör det. Jo, jag vet, men jag är mer intresserad av att man kan gå liksom en självkostnadskurs i liksom så. Här är massa, här är Pinot Noir. Provning. Och så kostar det 200 spänn.
Mm.
Det är väl bra.
Då kan du bjuda in det till Iveskär och deras provningar sen.
Det kan du göra redan nu, du. Om du känner för det.
För jag har varit på en sån. Jag tänkte, vad gör jag här? Jag trodde det var lite fest. Det var massa vinmuppar som går och spottar i hinkar. Jag trodde det var lite party här.
Man måste inte spotta.
Nej, 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 nej. Men det gör ju de för att de ska till jobbet sen. Ja, när jag ska till jobbet sen. Och det är korkar. Mitt. Ja, mitt är exakt. Ja, ja, jag har rast.
Ja, ja. Men är det här verkligen en podd om att göra någonting från grunden?
Nej, vad är det för podd? Johanna hört vad grejen. Vad är det för podd, Johanna?
Jag vet inte, jag tyckte bara att det var en bra övergång.
Ja.
Nu börjar jag tvivla på det. Vad heter det? Nej, men det är ju en podd om, att börja göra saker från grunden. Det är ju en podd där ni som lyssnar är stjärnorna.
Mm. Oj.
Ja. Det är ju ni som skickar in historier till oss. Om liksom något som har hänt er. Kanske er gamla farfar. Galna historier. Ja. Kul historier. Liksom crazy stuff. Det kan vara till exempel den gången jag spydde en påse. För jag trodde att det var toaletten för jag var så full. Och sen tog mamma upp den på morgonen och började göra gröt.
Just
till exempel.
Just det.
Kan vara äckliga som ni hör. Kan vara sånt. Mm. Och så skickar man in det till kafferepetpod@gmail.com.
Alltså podd med ett D.
Exakt. Mm. Kafferepetpod@gmail.com. Och så skickar man in det. Och då läser vår redaktör, Fia Lo Armström, ja. Erika Nisses syster.
Ja. Jag hatar hon när vi säger, men vi gör det ändå.
Men det är väl jättemysigt.
Hon vill vara självständig.
Nej, nej.
Bryta sig loss.
This is a family affair and you know why you're here.
Ja.
Mm. Nej, men otrolig är hon. Och så skickar hon 3 i var till oss. Mm. Och så läser vi dem avista.
Alltså Aprima Vista.
Aprima Vista, förlåt. Alltså för första gången, vi har inte sett dem innan. Nej. Och sen skrattar vi förmodligen ganska mycket. Och sen så bestämmer vi vilken av de historierna som alla får ta och göra till sin egen.
Mm. Ja.
Som blir allmän gods. Ja. Som lever vidare för alltid.
Mm. Just det.
Det är podden.
Får jag göra en efterfrågan, heter det så? Verkligen?
Naturligtvis.
Nu då. Kommer du ihåg, i början så var det väldigt mycket så, min farfar jobbar på sjön.
Mm.
Det var mycket mer sånt i början. Det känns som att folk har slutat fråga sina farfädrar vad de gjorde för glasiga grejer.
Ja. Det är så väntat att du ber om det.
Tycker du?
Ja. Alltså, min farfar jobbar på sjön. Du har precis sagt, jag har en ny stil som är lite Peaky Blinders sen sist.
Ja, men kommer ni inte ihåg att det var en sån rolig på, kanske på Gotland där.
Nej, men jag håller helt med.
Chefens fru och säger han till skjuts i 12 år. Det är så jävla kanonhistoria.
Nej, jag håller med, det var kul att det är du som kom på det.
Han hoppade ut genom fönstret, han borta i 12 år. Jag drar. Det var en otrolig historia.
Men jag tänker jättebra. Att man liksom, kan inte passa på att fråga era far och morföräldrar om såna, deras roligaste upplevda historia.
Jag liksom försöker,
det tycker jag vore jättekul.
Jag vill ju att vi ska få min pappa till cigarrummet. Han kan, vi kan bara fråga honom
om livet på sjön.
Ja.
Ja.
Och en grej till. Som jag väldigt gärna vill få inspelat in.
Ja. Albins, alltså pappa älskar Albin. Mm. Alltså skulle han ha en kula.
Ja.
Och så har han svar. Jag är ledsen. Så hade han sagt, Albin är fifa, Albin Olsson. Det är det roligaste han vet.
Ja.
Och
ja, men jag är beredd att hålla med.
Ja, tack.
Tack.
Och
det är bara de kula grejerna. Jag tycker inte han är rolig, men bara...
Ja, du också hade skjutit Nisse. Det tycker inte jag är rolig. Det var inte gärna vill skjuta Nisse.
Måste Albin vara med i ekvationen? Kan vi inte bara skjuta Nisse?
Jag tänkte komma dit sen.
Nej, men så att det finns en historia som är väldigt magstark. Den är väldigt rolig. Ja. Som pappa inte kanske tycker är kul, att jag tycker kul. Men han gillar verkligen att Albin tycker den är kul. Mm.
Alltså, jag tycker att jag... Alltså det är den här...
Man vill berätta historien för Albin och skjuta Nisse.
Ja, men det är min sån go-to, den där gången, om alla har en sån, den där gången jag skrattade så jag grät. Alltså det här var min värsta, alltså det var, att jag det bara fortsatte.
Men vad du och jag och min pappa som åt middag hemma hos mig.
Ja.
Och det kommer någon från vänster och så bara, vad i helvete? Så.
Gjorde vad?
Skulle kunna vara med i en annan podd du har. Ja, om det så.
Ja, just det. Jag innefattar även preskriberade saker, va? Men nu vet ni, nu kör vi igång.
Ja. Då är det Albin som börjar, va?
Är det så?
Eller så är det Nisse kanske. Det är inte jag.
Jag måste bara säga det. Albin Olsson. Jag måste bara säga det.
Jag tror att det är Albin.
Så att 55 000 eller 60 000 var det nu är som lyssnar på den här podden. Albin Olsson var enastående, briljant, rolig som konferenserare på Svenska Stand-up-galan. Även så Elinor Svensson, men hon är inte här.
Nej.
Jag vill bara att folk ska höra det.
Mm.
Briljant!
Jag har hört det också.
Tack så mycket.
Så jag vill bara säga det. Tack för en bra show, Albin Olsson.
Show.
Ja, men det får jag väl säga tillbaka då. Du vann ju årets show på Svenska Stand-up-galan. Så du fick pris för din show i alla fall.
Vad
fan fick jag? Fakturerade 2,5. Ja. Skitsamma. Nu kör vi igång. Lumpens Lenaste röv heter den här historien. Hej kafferepet, tack för att ni är så underbara. Ni förgyller mina tisdagar. Ja, ni läste rätt. Det kräver stor ansträngning att spara det nya avsnittet till tisdag. Men tisdagen är veckans sämsta dag. Så därför behövs ni med oss. Fan,
vilken smart tanke.
Man hör nästan att han har varit i lumpen också. Ja, ja. Att det är så, han har sån disciplin. Ja. Att han klarar av att... Jag ska berätta om en kille som var väldigt nära vän till mitt ex under deras uppväxt. Och ja, fortfarande mest troligt. Vi kan kalla honom för Ola. Ola är nog den slöaste kniven i vilken jävla låda man än tittar i. Hjulet snurrar men hamsten är död liksom. Ja, ni hajar. Råblond och askorkad. Han som vid 23 års ålder inte hajar vad hans flickvän menar när hon säger älskling, min mens är sen. Och svarar med men fan vad skönt för dig då. Det verkar asjobbigt att ha mens.
En perfekt god syn på livet.
Ja. Jävla bra inställning.
Han väljer glädjen.
Ja. Som tur är för mänskligheten så kom mensen efter några dagar och världen befolkades inte med fler korkade människor. Nåväl, vi backar bandet lite. Jag kunde inte svälja, konstigt. Jag ska berätta om varför Ola fick avbryta sin lumpenvistelse i förtid. Vid den här tiden hade Ola en annan flickvän där hemma i byn som väntade på att han skulle komma hem vid permission. Blondheten till trots så hade Ola blivit välsignad med en extremt hårig röv. Under en helg hemma så råkade hans kära flickvän påpeka just detta faktum, varpå Ola började tänka. Inte kan det vara så värst svårt att raka röven. Nu jäkla ska tjejen få se på len rumpa. Så sagt och gjort. Ola svarvade ner den blonda kalufsen där bak och visade stolt upp sin babyrumpa för sin käraste. Efter att hon slutat skratta så uppskattade hon ändå hans förmåga att vilja göra henne glad och nöjd. Sen blev det dags att åka tillbaka igen och direkt rycka ut i fält. Ni vet, ut i skogen med full utrustning och lera upp till armbågarna i minst en vecka. Efter bara någon dag började Ola känna obehag, kli och ömhet över sin bakdel.
Ja.
Att gå runt i militärens brallor i skogen började bli plågsamt.
Infanteri, arsle.
Ja. Och att sitta blev snart nästan inte tänkbart. Röven mådde pyton och Ola lika så. Inåtväxande hårstrån och varfyllda hårsäckar prydde nu den tidigare så lena bakdelen. Han fick helt enkelt erkänna för sin kapten att han nog bör avsluta skogsvistelsen och uppsöka läkare istället. Hur det hela slutade? Ola fick avbryta lumpen helt och operera bort flertalet hårstrån som växt åt fel håll. Så ni grabbar med luden bak, försök er inte på att raka er. Det kan sluta med röven i bandage och få sitta på en munk en månad. Och om det händer, berätta det för 17 inte för folk. Då hamnar de garanterat i kafferepet. Tack och hej, Olas dumhet är nu allas grej.
Men alltså, hur hår är röven har han?
Han måste ha...
Alltså om alltså, flertalet...
Om man var blond så har han säkert väldigt så här, tunna hårstrån. Och då när man rakar så kommer de inte upp igen. Och det är därför de börjar växa in. Och hade han haft hår, alltså, så här, alltså, grövre riktigt... hår, då hade det liksom gått igenom lättare.
Nej, är du blond?
Nej, mitt emellan, men jag har ju som tjej, jag har varit hos många salonger and they tell you everything about.
Jag har fått, det här behöver inte.
Nu ska vi höra. Det här vill jag höra.
Berätta om den gången du började gråta för att du hade ett inväxt. Nej.
Nej, jag fick på min snopp en inväxthårsäck. Alltså så jag tror bara nu har jag alltså en tumör på kuken.
Fan, vilken skräll att du gick dit.
Ja,
direkt tänkte att det var en tumör. Världens minsta lilla röda.
Nej, det var inte, alltså det var ju som ett alltså lite som... ett kolibri huvud. Jag vet inte, det var så stort.
Ja, ah, för fan.
Ja. Men nice ändå. Att det inte var ju röva.
Ja, oh, att det inte var en tumör.
Ja.
Var väl också.
Och att de inte fick operera, alltså att de fick operera.
Ja, men just att de bara att de hade alltså, då har de, du vet, när de lägger såna sjukhus dukar med ett litet hål, att de hade massa såna över hans arsle, så att de bara var.
Vad ska vi göra här då? Nej, du ska klämma finnar.
Ja, du säger det du ska göra. Tjejer, att det kommer in fyra pimple poppers bara så.
Som bara ut.
En i var, tjejer. Ja. En i var. Så räcker åt alla. Ja, det är också. Det är true crime-poddar och klämma saker. Ja. Det är någonting vi män aldrig kommer att förstås på. Nej. Med er kvinnor. Men jag tycker ändå att det är roligt att ni håller på.
Ja. Ja.
Okej, jag har min första för denna fredag. Är ni med?
Yes. Yeah.
Är ni laddade? Är ni tända? Okej, den finska ubåten. Hej kafferepet, tack för en underbar podd. Och ett speciellt tack till Johanna. Såklart, nej. Yes. Det här är en stor ungefär. Och ett speciellt tack till Johanna. Såklart, nej. Jag skojar bara. Ni andra två är också bra. Det här är en tjej som har skrivit. Nej, hon gillar inte oss. Vi är för starka i våra manlighet.
Hon tycker jättemycket om er också.
Läs med tjejröst nu hela tiden.
Ja,
det här är en historia från min barndomsomrar. Jag kunde finna och lyssna på vad blir det för mord.
Nej, det här är en historia från min barndoms somrar ute på en ö i Mälaren. Mina morföräldrar köpte en sommarstuga på ön på 70-talet. Ungefär 10 år efter att de flyttat till Sverige. Min mamma föddes i Sverige i en bruksort i Västmanland. Och min morbror var 2 år när han och mormor flyttade hit från Finland. Morfar hade kommit hit några månader tidigare och börjat arbeta på bruket där även min mormor senare arbetade. De flesta av mina barndomsminnen är från stugan på ön med hela släkten bestående av mormor och morfar, morbror, kusiner, mina föräldrar, syskon och jag. Det bastades, såklart, varje dag. Bastun var tänd från tidig morgon till sen kväll. Mormor piskade oss barn, punkt. Nej, med björkris, inte som straff, utan för att det är hälsosamt. Mm. Det där har ju de bara hittat på.
Mm. Men det är ändå en underbar grej.
Ja. Du har inte pollen! Så.
Du vet, på min tid, 1860-talet, då använde man björk mycket för liksom dess desinficerande egenskaper. Alltså, det är nästan som tvål när man är ute i skogen.
Jaha, okej. Okay. Då kan väl du stå där och klippa ett jävla får.
Det är ju det jag ska, Nisse! Det är ju det jag ska.
Hon hade sagt, det är hälsosamt, hade de sagt med finsk brytning, den lilla mormor. Mina morföräldrar är inte finlandssvenska, utan äkta purfinnar. Mormor är född i en bastu i norra Finland på 30-talet. Som ni kanske förstår var nakenhet inte något konstigt utan snarare en del av vardagen. Jag har genom livet sett hela min släkt spritt språngande nakna varje dag, hela somrarna. Det dracks även en hel del öl. En sommar när vi var i Finland så ställde min morbror upp i en tävling som hette Mr. Ölmage. Han vann inte, men ni förstår nog att en och annan vetelängd, men i form av öl och åter öl, hade slunkit ner genom åren. Han såg ut att ha svalt en badboll, helt enkelt. En lugn sommarkväll fiskade vi barn mört, det är så jävla finskt, på bryggan när morbror kom joggandes, man vet hur det ser ut, jiktandes. Vaggandes, förbi ut på bryggan.
Naken med träskor.
Ja, naken med en träsko. Ja. För den andra är så svullen. Han gjorde ett av sina, inom parentes, dyk. Som mer var som en rak projektil där magen träffade vattnet långt innan huvudet. Mm. Sen simmade han ut en bit och man kunde skönja hans nakna rumpa genom det lerfärgade mellanvattnet. På väg in började han simma ryggsim och ropade till oss barn. Yngar! Nu kommer ni få se ubåt! Nej, vad jag känner, vad jag vet. Exalterade över att få se en riktig ubåt så här långt in i Mälaren så sprang vi till kanten av bryggan och ropade var då? Jag tror inte de har finsk brytning, men det blir bättre. Min morbror skrattade gott och sa titta här ungar! Nu kommer ubåten! Sen pressade han höfterna uppåt. Först kom magen och sen bröt vattenytan av hans finska pinne. Som symboliserade ett periskop på den finska ubåt vi nu tittade på. Alla vi barn, jag, mina syskon och kusiner klappade händerna och skrattade. Det här är ju någon form av övergrepp där. När jag i vuxen ålder berättat den här historien för vänner så har jag förstått att det kanske inte är helt vanligt att en vuxen man leker med kroppen på det sättet framför barn. Nej.
Inte jätte.
Det är inte det. Men mina minnen från våra nakna släkt är bara roliga och fria från trauman. Däremot vet jag inte om mina vänner som kommer från lite mer påklädda familjer och varit ute med oss i stugan när vi var små skulle säga detsamma. Men det är deras historia att dela med sig av. Mm.
Ja, jag är från en naken familj och naken släkt.
Är du från en naken familj?
Jag är från en sån jävla påklädd familj.
Ja, alltså. Men vi var, alltså, det var inte så att vi, det var ingen nudist-feeling. Det var bara det att det var väldigt mycket 70-talskänsla på.
Ah, ja.
Att det var liksom väldigt, ingen bryr sig, och det är klart att man badar naken.
Ja, just det. Det är inte så hemligt bara.
Min syra hade sin 40-årsfest på ett kollo på Vätö. Där gick min kompis var på kollo där när hon växte upp. Mm. Och hennes stora syster som är 45, den äldsta kanske 50 nu, också där. Och på 70-talet, då var alla kolloledare nakna.
Mm.
Så här, bara, det var, de satt nakna bara med barn i knät hela dagarna.
Mm.
Och det känns, även på 70-talet, så bara,
ja.
Fan, på 70-talet måste det också varit lite, eller var det bara så här, fan, men det är så här ute. Jag tycker det är så konstigt att alla bara skyller på att det var 70-tal.
Ja, för det var liksom inte därför man skickade sina barn till kollo, för att de sitter i en naken kurs, eller vad heter det? Kolloledares klägg.
Eller, så var det just därför, för att kunna säga så här. Det är inte konstigt att man bara gör det hemma. Utan så här, så är det.
Ja, just det. Man hade sådana.
Men det var väl mer så här, om man är på en publik strand, då har man naturligtvis på sig liksom bikinis och sånt. Men är man på ett ställe där det bara är vi i gruppen, eller liksom inte mer för sig, då är man naken, annars är det töntigt typ.
Ja. Jag tycker det är obehagligt att bada naken. Jag tycker inte att det är skönt. Jag får panik. Uh-huh.
Jag har
mig
jätte.
Men det är för att du badar i sjöar.
Ja, exakt, det är sjöar. Det är sjörelaterat.
Nej, men för det är ju ändå någonstans går ju gränsen. Det är ju väldigt töntigt att duscha med badshorts till exempel.
Exakt. Ja, eller bada bastu till exempel.
Det, alltså, någonstans, det är ju bara att gränsen går lite.
Badar man bastu så är man naken och så håller man käften om det. Alltså så är det ju.
Ja, men sen är om du är i Tyskland och badar du bastu inte en mixad bastu, då är du en tönt.
Just det.
Ja. Jag satt liksom bredvid en kvinna som var gravid i 9:e månaden.
Ja.
Och bara, jaha.
Ja, men i Polen när man åker på spa så är alla nakna inne i badhuset.
Vattnet går över aggregatet.
Ja, alltså,
har ni ingen hink? Nej, man har alltid en gravid kvinna.
Eller så är det ungen, men jag blandar ihop de länderna. Ja. All right.
Nu
ska jag läsa Brun bil. Denna historia utspelar sig när jag var 13 år, cirka 2014. Min far hade hämtat mig efter skolan och vi begav oss hemåt. När vi kom till halvvägs kommer far på att vi icke har något bröd hemma och vi åker in till det lokala ICA:t. Fader säger till mig att vänta i bilen och att han strax kommer tillbaka, och så springer han in. När han lämnat mig i bilen känner jag hur det plötsligt börjar trycka på i magen. Det börjar bli lite obekvämt, men jag kämpar på. Finns väl inget annat att göra än att hålla sig. Efter en stund till börjar göra mer ont i magen. Där inne ligger en bajs och den
en bajs.
Jag funderar på att ta mig ut ur bilen och springa in på affären för att låna deras toalett. Men jag vill inte råka aktivera larmet på bilen och starta en scen. Så jag fortsätter hålla mig och vänta. Var är pappa? En stund till passerar och det här går inte längre. Jag ser mig febrilt runt i bilen efter något jag kan bajsa i. Jag tar av mig bältet och klättrar över sätena bak i skuffen. Där hittar jag en presenning. Perfekt, tänker jag. Glider ur byxorna och sätter mig på huk i skuffen ovanför presenningen. Problemet är att jag är på en parkering och det går folk överallt till och från bilar. Som tur är så ser i alla fall ingen under naven på mig. Men det ser väl ändå lite konstigt ut med en 13-åring i en skuff som skottar. Jag hittar en instruktionsbok i skuffen som jag börjar läsa i så att ingen ska förstå vad jag gör. Gud, om det är något som gives you away.
Ja, exakt. Jag börjar läsa på en schampoplast.
Ja, exakt. Finns det någonting jag kan läsa? Whatever. Till slut lättar jag på trycket och föder min okristna skit. Lättnaden är enorm. Alltså, stackars den här pappan, han kommer tillbaka till bilen.
Ja, det är varmt.
Du är 13 år gammal och du skiter i bilen.
Jag har varit inne i 2 minuter och köpt bröd och ungar att skita i presenningar. Jävla förberedd.
Jag packar ihop den lite fint i presenningen och torkar mig med en sida från boken. Sen krälar jag fram igen och sätter mig i passagerarsätet. När min far kommer tillbaka ser han på mig med en äcklad min. Har du fisit? Frågar han. Nej, jag bajsar i skuffen. Han börjar skratta för såklart tror han att jag skämtar. Men när han ser min dystra min inser han att jag talar sanning. Han som är väldigt rädd om sin bil börjar fråga hur jag gjorde det och om jag kladdat ner någonstans.
Nej, fan.
Jag paketerar in den så det är ingen fara. Sen frågar han mig varför jag inte gick in på affären och bajsade. Så jag sa att jag inte ville starta larmet på bilen. Då ser jag mig i ögonen och säger: men larmet startas ju inte om du öppnar bilen inifrån. Sen åkte vi hem med fönstren nere. Nej, men alltså, han måste ju verkligen känna alltså, men 13 år och du kan inte lösa så här, en rimlig bajs.
Nej, men också att så här, skulle mitt barn skita i bilen så skulle jag ju bli vansinnig.
Mm.
Så vad har jag gjort fel i 13 år för att skita i en bil?
Men,
var är fekalierna lokaliserade? Vad har du använt för tolk? Alltså, det är så,
ja, men
det,
du har varit med om en hel uppväxt. Jag tror inte man blir inte så jävla upprörd av en sån grej.
Nej, men jag tror också lite stolt hade jag nog blivit för att han ändå löste det på något. Alltså, så här, man kunde bara suttit kvar och bara skitit ner sig också. Det hade varit det värsta.
Jag tror, att det är en tjej, inte en kille.
Eller kommit in i affären och bara: pappa, jag måste bajsa. Då hade man ju stört sig. Det är ju bättre att han då löser det.
Alltså 13-åringar, 13-åringar köper ju gräs. Kan man fan leta rätt på en toalett?
Ja, men det är väl i dagens samhälle är det väl lättare att hitta en knarklangare än en toalett, va?
Ja, och det är det vi ska prata om i dagens debatt. Välkomna. Albin, hitta oss.
Riktig satir. Här kommer min andra. Stadens anus. Hej kaffereppet. Ni är det bästa som har hänt i poddväg sen jag konfirmerar mig. Vad kom det för podd då?
Nej, men alltså det är som de säger Karl-Bertil Jonsson.
Mm-hmm. Här kommer en liten historia från när jag sommarjobbade på kommun 2010 ungefär. När man är 15 år och en CV är så litet att man måste läsa det med förstoringsglas så får man helt enkelt ta vad man får. Detta ledde mig till att söka jobb på kommun. Jag fick jobb i stadens hjärta, eller anus, reningsverket. Här samlas alla människors skit på en och samma plats. Ett sorts mecka? Frågetecken.
Gud, tänk om man skulle jobba där och vara bakisen då.
Ja.
Kaos.
Att jobba på kommun var rätt chill, kan man säga. Dagen började med att samtliga anställda klämde in sig på chefens kontor i cirka 2 timmar för att titta på Nyhetsmorgon. Sen började dagen i lugnt tempo. Mina uppgifter bestod i största del av att rensa ogräs och måla pumpstationer. Men ett par gånger i veckan tog jag runda för att plocka upp döda djur som drunknat i bajsbassängerna.
Nej.
Nej. Vilket jävla sätt att gå alltså. Att drunkna en bajsbassäng.
Ja, men tänk att börja öppna.
En dag kom det in ett larm om att det hade blivit något fel med en bassäng och att den måste tömmas för att man skulle kunna inspektera skadan. Alla anställda blev involverade. Man kopplade in en stor pump som skulle tömma ut vattnet. Pumpen jobbade på och avföringsnivån sjönk sakta men säkert i bassängen. Men när det var någon meter kvar så började det plötsligt ryka om pumpen och kort därefter gav den upp med ett ljudligt stonk. Vad gör vi nu? Sa chefen till oss. Efter en kort stund sa Leif, en av de mer rutinerade anställda, med en stolt min: det där löser jag. Jag är tillbaka om en timme. Och så sprang han iväg mot sin bil. En stund senare kom han tillbaka iklädd fullständig dykarutrustning. Mm. Våtdräkt, cyklop och en rejäl tub.
Jag var så rädd att du var dit du var på väg. För jag råkade se på nyheterna när de filmade en sån där dykning. Det kommer liksom inte lämna mig. Det knottrar över hela min kropp.
Leif hade nämligen varit i Thailand ett par vintrar innan och tagit dyksäck. Väl hemma, stolt över sin bedrift, hade han köpt på sig hela kittet i hopp om att dykningen skulle bli hans nya kall i livet. Det blev det inte, utan grejerna låg mest och samlade damm i garaget. Men nu hade han ju fått snilleblixtarnas snilleblixt och då kom utrustningen väl till pass. Han stegade högfärdigt fram till bassängen, tog på sig cyklopet, klev ner över kanten och sänkte långsamt ner sig i den bruna, skvalpande sörjan. Innan han sänkte ner sig helt gjorde han okej take. Och sen var han borta.
Fattar du också? Han har ju ändå, det är ändå bara liksom exonerade läppar. Och
det, nej.
Jo. Fattar du nästa gång han äter en munk och slickar sig runt munnen?
Just det, man får en sån sockermunk sen, ja. Man är så sugen. Det bubblade i vattenytan från luft som steg till ytan. Det var väl åtminstone ett tecken på att han levde där nere, tänkte jag. Efter cirka 5 minuter steg han åter till ytan med ett brett leende på läpparna. Allt lugnt, problemet var åtgärdat. Vi hurrade och klappade händerna. Leif hade nog aldrig blivit så uppmärksammad, tänkte jag. Leif kom inte till jobbet nästa dag och inte dagen därpå heller. Leif kom inte till jobbet de kommande 3 månaderna faktiskt. Han hade nämligen fått en 7-helvetes infektion i hela kroppen. Stadens pipeline för skit hade nämligen funnit sin ände. Inuti Leif. Allt gott, Lil C. Hur mår du, Johanna?
Jag mår så jävla illa.
Han hade varit lite sår på hela fingret, va? Eller att han kanske fick en sån liten kallsup. Jag tyckte det var en kanonhistoria.
Undrar om han gjorde den här, nu vet som man gör när man ska dyka, att man spottar i cyklopen, ja. Sänker ner den i vattnet,
ja,
så gnugga, sänker ner den i vattnet.
Nej, måste dyka.
Det är ingen imma. Det är för imman, hörni. Bara... Tumme upp. Så.
Nej, inte tumme upp. Okej.
Okay, okej, tumme upp. Det är att man ska upp, ja. Just ja, okej, okay, ja, tecknen, vad dum.
Det är viktigt. Det vet Leif, sånt kan.
Ja, det kan han. Tror du att han gjorde okej tecknet nere i kacket också? Bara till sig själv. För att han...
Nej, när upp tecknet då. När han sa, jag är färdig.
Ja, men du är så färdig, upp. Så. Kolla på klockan så att han hade rätt djup. Så att han steg långsamt.
Det är så kul att tänka att Leif bara sa, vi ska också ut och dyka nu. Vi ska liksom dyka på något vrak eller något sånt. Så man kommer med en helt otvättad utrustning. Helt bajsig.
Dykar sjukan, skitan. Skitar dukan. Ja, men det där tycker jag var en otroligt bra... märker ni att jag... Var, ja,
du var verkligen helt lugn.
Jag har slutat bry mig om det. Typ.
Ja, men jag är väldigt tacksam för det. Bra.
Men...
Det där?
Det var min magmun som var klökas.
Den har inte gett upp.
Nej, den har inte gett upp.
Nu ska jag bara ta lite Coca-Cola.
Då fyller jag på lite kaffe om du vill.
Ja, men då går jag faktiskt och bara andas lite på vad man...
Okej, vi fick ta en liten paus för att Johanna... Du känns som att du förut var att du kröktes. Ja. Nu är det att du mår psykiskt dåligt. Måste ta en walkabout.
Ja. Nej, men, men jag har sovit lite för dåligt för det. Men nu är det bra. Det var en bra. Jag säger inte att det inte var en bra historia, men vi går vidare bara.
Ja, det gör vi.
Här kommer min andra... Svalde han bajset?
Nej,
jag skojar bara.
Åh, fy fan.
Förlåt.
Herregud.
Här kommer min andra. Vad fan är Åke? Det här känns som en historia för mig.
Ja. Ja.
Jag tänker bara på haft. Du duger inte till någonting.
För att han inte gick och bajsade. Ja.
Den läser jag i sängen till Emily. Hon tyckte också att det var jättekul, men ingen vet fortfarande varför.
Nej, det är konstigt.
Det är så otroligt roligt.
Hallå, kafferepet, och tack för en mycket underhållande podd. Här kommer en historia som erbjuder en liten inblick i världen som orienterare. Och det är min morfar som spelar huvudrollen. Åh, vad tvar. Morfar...
Va? Vad heter det? Tvar?
Heter inte det?
Jag vet inte vad det är för något. Du, jag kan inget om orientering.
Orienteringssjukan.
Jaha, just det. Mm.
Heter det inte?
Var det så den heter?
Alltså, jag kan ha helt fel. Mm.
Det har du förmodligen.
Morfar är idag en 85-årig krutgubbe med huvudet på skaft. Men tyvärr kan även de vassaste knivarna i lådan slinta ibland. Historien utspelar sig under 90-talet någonstans i Mellansverige. När min morfar var i över 50-årsåldern. Det var november och kvällen för den årliga galan med prisutdelning och firande för den lokala orienteringsklubben var kommen. Morfar som var aktiv orienterare och varit sedan ungdomen skulle självklart närvara och hade dagen till ära klätt upp sig i kostym och vattenkammat håret extra noga. Det är så fint med gubbar som vattenkammar håret. Har kniven, har kammen i fickan och liksom putsa till lite under kvällens gång.
Jo, det är också så fint när en liksom kanske världens minsta sport, en förening i världens minsta sport är liksom en stor grej.
Då är det så jävla litet.
Ja.
Men stort för honom
ja,
då.
Ja, det är ju det. Mm.
Då det var en bit att köra till den lokal där partiet skulle äga rum plockade morfar upp två av sina klubbkamrater på vägen så att de slapp köra i flera bilar. De två passagerarna var Robert och Åke. Robert fick sitta i framsätet och började direkt snacka med morfar eftersom dessa gubbar var ungefär lika gamla och mycket goda vänner. Åke var äldre än både morfar och Robert, runt 75 år kanske, och hade börjat bli lite skröplig. Nu tänker ni säkert att 75 år är otroligt gammalt för att hålla på med en sport som kräver fysisk ansträngning. Men inom orientering är det inga konstigheter. Det finns det som är 20 år äldre än vad Åke var vid detta tillfälle och fortfarande tävlar. Hur som helst, tillbaka till historien. Åke var en mycket tyst och försynt man som inte gjorde mycket väsen ifrån sig. Han fick sitta i baksätet. Resan tuffade på och morfar och Robert babblade på om ditten och datten och vips var det framme. Gubbarna klev ut ur bilen, låste och gick förväntande in till galan för att börja mingla med sina klubbkompisar. Vilket mingel det där varit också.
Vad skrattar du åt?
Man vet ju.
Att de gick ur bilen och låste och gick in.
Man kan tro att en galakväll för en liten orienteringsklubb där det knappt 30 medlemmarna i klubben består av personer från fem familjer med medelåldern 50 ska vara stel och tråkig. Men tro det eller ej, orienterare kan vara mästare på att festa. Om denna tillställning var en orienteringsfest av högsta klass framkommer dock inte av historien. Men god stämning och mycket prat var garanterat. Timmarna gick. Det bjöd på mat och drick och det delades ut priser. En bra bit in på kvällen fylldes dock morfar av en underlig känsla. Det här är ju liksom som ett äldreboendes variant av ensam hemma.
Åke!
Det var något som inte stod rätt till. Som att något fattades eller som att han hade glömt något viktigt. Känslan växte sig starkare och han tittade på Robert som satt bredvid honom. Sedan såg han sig noga om i resten av lokalen och väste därefter i Roberts öra. Vart fan är Åke? Robert såg först lite fundersam ut medan han tänkte efter och sedan sade han: jag har inte sett den på hela kvällen. Vi kan väl inte ha glömt den i bilen? De båda gubbarnas ansikten ändrade färg från rosröda till askgrå på en sekund när poletten trillade ner. De tittade nervöst på varandra, nickade i samförstånd och smög sedan gemensamt ut ur lokalen och ner mot parkeringen. Mycket riktigt. Där i morfars röda Ford satt Åke i sin kostym. I baksätet precis hade lämnat honom några timmar tidigare. Rutorna hade immat igen.
Den lilla gubben.
Den stackars gubben hade inte fått nått fram till framsätet där fönstervevarna fanns. Annars var allt sig likt. Morfar och Robert hade alltså varit så uppe i sitt samtal i bilen på vägen till galan att hade glömt bort att Åke var med och hunnit låsa bilen innan Åke kommit ut. När morfar och Robert låste upp bilen mötte sig av en tyst och något nedslagen Åke. De ursäktade sig så gott de kunde och gick skamset tillbaka in med Åke i hällarna. Stämningen under resten av kvällen var garanterat inte på topp för de tre gubbarna. Men tack och lov kom i alla fall morfar och Robert ihåg att ta med sig den trots omständigheterna oskadde Åke hem. Om Åke fick ett stort trauma av den här upplevelsen, förmodligen. Det är ingen som vet eftersom att han aldrig någonsin pratade om det igen.
Nej.
Morfar däremot, han berättar mer än gärna om detta lilla misstag och gläds än idag åt att berätta om hur komisk bilden av den försynte Åke som satt i baksätet och bara fann sig att bli lämnad. Ha det gott, smiley.
Fan, det är så jävla...
Stackars den
Åke!
Det här var ju ingen
i macken alltså.
Eller?
Vadå?
Det är den beiga kunden i macken, ja. Man tänker att okej, han bara sitter där.
Han har klätt upp sig, han vill gå på gala och kanske så, han har sett fram emot det här hela året.
De bara kommer ut och öppnar. Ja, du vann inget du. Du åker hem.
Fy fan.
Och lille Åke. Okej.
Okay. Det är imma att han har skrivit hjälp fast det står bak och fram, för att han vet inte att det är spegelvänt.
Men det är så himla hemskt att liksom på det sättet få reda på att man är en sån helt. Man kan glömma bort.
Play! Play!
Är det hjälp?
Ja. Vad fan skriver han? Play!
Är du en player?
Ha det bra, okej, vi ses sen. Okej. Okay.
Vad fan, du kladdar alltid på rutan, Åke! Alltså, det blir fett spår!
Okej, studiebesök till döden.
Mm.
Hej bästa kafferepet och tusen tack för en enastående podd som gett mig otaliga skratt. Efter att ha tagit del av över 75 avsnitt är det inte mer än rätt att jag också behöver bidra.
Exakt!
Så borde fler tänka.
Ja, så borde alla tänka.
Mm.
Dock vill jag utlysa en stark triggervarning avseende död. Min historia utspelar sig ett par mil utanför Göteborg i mitten på 00-talet. Och vid den tiden var jag 14 år. För husfridens skull och för att få gåvor genomgick jag en konfirmation tillsammans med ett tiotal andra jämnåriga personer. Konfirmationsträffarna var trevliga och gav en genuin gemenskap och sightseeing i stadens olika kyrkor och församlingar.
Sightseeing?
Sa jag sightseeing?
Ja, du sa det jättehärligt.
Sightseeing?
Jag vet nu, det gjorde mig glad. Det var inte mobbigt. Sightseeing.
Jag känner mig som Åke.
Ja.
Okay. I stadens olika kyrkor och församlingar med tillhörande predikningar. Att besöka kyrkorna och ta del av prästers och pastorers ord känns rimligt i sammanhanget under konfirmationstiden. Något som definitivt inte känns rimligt var vad som hände under besöket på stadens kapell. Dagen var kommen för studiebesöket till kapellet. Och till kapellet visade sig också tillhöra ett krematorium. Konfirmationsledarna vallade oss konfirmander till kapellet och vinkade sen av oss till en gråhårig medelålders man som arbetade som krematör på kapellet.
Mm. Krematör, det är ett fint ord.
Det är tydligen en grej.
Jag är krematör!
Du eldar döingar.
Jag är första krematör.
Låt oss kalla honom Bengt. Bengt hade av någon outgrundlig anledning tilldelats uppgiften att visa oss runt i byggnaden och informera oss om verksamheten. Kapellet var en stor byggnad med dunkelt ljus. När Bengt visade oss från rum till rum i kapellet rådde en dämpad stämning bland oss konfirmander som inte hade exponerats för denna typ av verksamhet tidigare. Men än så länge allt okej. Okay. Sen visade Bengt oss en våning ner i kapellet. Lyckligt ovetande om vad vi skulle få erfara nästkommande halvtimme följde vi efter honom ner för trappan. Rummet vi äntrade var stort och avlångt. Mängder av kistor i olika färg och material stod prydligt uppradade. Vidare blev vi visade till olika kylrum där ytterligare kistor var placerade. Under denna rundtur var stämningen bland oss konfirmander låg och oroliga blickar utbyttes när Bengt generöst beskrev detaljer om hur kistorna förvarades och togs om hand. Det var helt enkelt för mycket information för oss 14-åringar att behöva hantera. Framförallt för Anna, vars farmor nyligen avlidit. Anna var så tagen av situationen att hon blev yr och behövde ta stöd mot en av kistorna. Efter en kort stund stöd mot kistan uppdagades att kistan bredvid den som Anna lutade sig mot var märkt med hennes avlidna farmors namn.
Nej!
Nu kanske ni tror att studiebesöket avbröts efter att Anna tagit stöd mot sin döda farmors grannkista. Nej då, inte alls. Bengt hade ju inte visat oss allt än. Så kort efter att Anna hade tagit stöd mot grannkistan till sin döda farmor slängde krematör Bengt upp luckan till ugnen där en person låg och blev kremerad. Allt för vår allmänna beskådning. Inte heller nu slutade studiebesöket, utan efter att ha bevittnat en brinnande person erhöll vi konfirmander en mycket utförlig beskrivning och verklig genomgång av hela kremeringsprocessens alla delar med betoning på allt vad det innebär. För mig är det ännu oklart om Bengt fick hålla i några fler studiebesök för konfirmander. Förhoppningsvis inte. Från Sassa, som idag 17 år senare inte arbetar på ett krematorium.
Fan. Och då är det då först känner ni håret, håret, det är första sanken. Och sen vet när du kommer in på, alltså...
Nu är det inälvs lukt.
Ja, för fan, då luktar det som gammal.
Gallan, kom gallan, känner ni gallan? Kom den, sprack gallan. Känner man väldigt tydlig, lite bäsk. Så eftersmak längst bak i gommen, va?
Alltså jag måste säga att jag vänder mig inte mot sånt här. Jag tycker det är,
att barn ska få se död i alla dess vinklar och vrår. Ja.
Jag hade tyckt att det hade varit bättre om de tog hand om känslorna som hände under tiden, absolut. Men när man är 14 är man redo att förstå att folk dör och då måste man ta hand om det.
Men också så här, ser du vad de brinner? Den här gubben måste supit. Ser du vad de brinner på högersidan? Jävlar, vet du.
Det brinner nästan med en grön låga då, va? Så mycket, då är
alltså
det...
den brinnande människan. Nej, det var kanske att gå för långt. Men ändå väldigt kul. Tack för att du skickade in.
Ja,
du höjde mitt humör.
Oj, vad hade du för annan poddsar?
Oj, det har din farm att ta det lugnt. Men vill du se en människa som brinner?
Ja, Johanna var så. Undrar hur han dog.
Ja. Det var det. Pianosträng.
Det kan ha varit någon seriemördare kanske. Som... Det var så många döda kroppar där nere.
Är kroppen sexuellt utnyttjar?
Johanna.
Vad ni
typiskt
började.
Typiskt dig. Nej, triggervarningen är inte på historien, utan det är Johannas glädje.
Fagottspelaren kommer här. Hej kafferepet. Detta är en rolig story från min ungdomsdagar som au pair i USA 96-97. Så ja, jag är äldre än Nisse i alla fall. Vi var... Är det en armbåge i sidan på dig, Johanna?
Jag vet inte, eller så en armbåge i sidan på Nisse att hon tror att han är äldst.
Ja, men det var ju på riktigt när jag var på konsert häromdagen, en 55-årig man som ville komma fram och ta en bild. Han satt med sitt kompisgäng och de bara, det är han. Och så bara, ja, men jag och min fru är fans här, får jag ta en bild? För visst var du med just det? Han trodde att jag var Kurra G.
Men jag är ändå stolt.
Vad sa du, ja?
Men jag bara, tror du att jag är nästan 6 år nykter alkoholist som är ändå 60?
Ser jag nykter ut? Men det, jag tycker det är... Du
men jag glädjer, alltså jag älskar Kurra G, så att inte, det är inget så, men jag bara känner att vi ser inte lika gamla ut.
Men det, jag är glad att du ändå fortsätter med din sota mössa. Det är som jag, va? Jag bryr mig inte om ditt ret om min nya stil, att jag kommer fortsätta med den.
Ja, det är ingen
sota. Och du kör din
sån... Det här är en Adidas.
Ja, det är samma skit.
När jag la ut, när vi hade varit på Sonex... eventet, så var det någon som skrev jag trodde det var Laila Bagge. Och där kände jag liksom så här, alltså.
Och då syftade hon på Johan. Dud. Laila Bagge. Det är nog nice. Hon är ju piffig.
Hon är ju verkligen, men mycket äldre än mig.
Nej, men det är inte så mycket, va?
Nej, det kan inte vara.
Vad är det som händer? Käften, Kurra G, nu läser vi vidare.
Vi var många som fann varandra over there och var ett härligt gäng från både Sverige, England och Tyskland som bondade ordentligt. I alla fall, denna historia handlar mest om tysken Klaus och hans dåliga uttal och förmåga att översätta korrekt. Så allt Klaus säger inom citattecken hädanefter i följande mail läses med fördel med tysk brytning. I alla fall, Klaus och vi andra var rätt så nya i våra värdfamiljer och vi lärde känna både barnen, de vuxna och framförallt det engelska språket. Klaus satt med sin familj och åt middag och kände att han ville dela med sig av vad han sysslar med på fritiden hemma i Tyskland när han skulle ha roligt, som han sa. Oh, how interesting, Klaus, sa mamman. What do you do for fun? Maybe we can help you find something similar to do here. Please tell us, Klaus. But, oh yes, of course, I love to blow the faggot. Yes, maybe we cannot help you.
Varför är det alltid kul när folk säger det?
No, I like to blow it in a room with other people blowing faggots. Yeah, I can do it for hours. I can do it for hours. Just blowing and blowing and blowing. And then I get so dry in my mouth, so I have to have a glass of water, so I can just blow for another hour. Oh, I love the faggot.
It's like music to my ears.
Det blev dödstyst på matbordet och alla stirrade på Klaus. Klaus fattade ingenting och blev riktigt stressad, varpå han tar upp pepparkvarnen från matbordet. Stoppar toppen mot munnen och tar ett stadigt dubbeltag på skaftet och säger: "Look, I blow the faggot. I just love it." Om värdföräldrarna förklarade skillnaden på faggot och fagott för Klaus vet jag inte. Men vad jag däremot vet är att Klaus egentligen heter Chris. Men det är inget roligt tyskt namn. Samt att han faktiskt älskade att blow the faggot på riktigt, eftersom han kom ut som homosexuell några månader senare. Och att denna historia är ett roligt och kärt minne. Ha en underbar dag!
Otroligt fint.
Det var så han kom.
Oh, so you play the faggot? No, I play a ball.
Play what?
I'm a trumpet player. I just like to blow the faggot. Det var ingen felsägning.
No, that is what I do for a living.
Yeah, yeah. I play saxophone.
But what I love to do, yes, is blow the faggot.
I can play blow three faggots at the same time. Yeah.
Like pan flute.
Klaus.
Oj, oj, oj.
You know, Dana Dragomir, I do that, but with faggots.
Okej, här kommer, alltså det här känns som ett klassiskt kafferepet, alltså...
Okej. Okay.
Titel.
Ja, titeln är klassisk. Mm. Lars-Göran, skoten och traktorn.
Ja.
Yeah.
Efter att ha skickat in två historier som än idag inte har blivit upplästa, så tänkte jag försöka med en tredje historia.
Snyggt.
För att se om jag är rolig nog. Nog med passiv aggressivitet. Här är en historia som jag fått återberättad av min svärfar om ett riktigt original långt upp i de nordligaste delarna av vårt land. Under min gymnasietid i Sveriges fjärde största stad hade jag inte den blekaste aning om vad jag skulle göra med mitt liv. Plugga vidare, leta jobb, ut och resa kanske. Detta var frågor jag försökte hitta svaret till dagligen. Till slut kom jag på en lösning som gjorde att jag kunde skjuta beslutet några månader framåt i tiden. Värnplikt 100 mil norrut. Planen växte fram. Värnplikt, sen flytta hem och plugga. Eller kanske jobba. Just den detaljen var lite suddig än, men jag tänkte att det sätter sig nog under tiden. Men flytten hem efteråt var jag säker på i alla fall. Blev det så, tro? Absolut inte. Detta var väl ungefär 10 plus år sedan och jag är idag rotad i Norrbotten. Men tack för det. Annars hade jag inte fått höra historien om byfånen Lars-Göran. När jag började dejta min nuvarande fru fick jag en smärre chock när hon förklarade var hon var uppväxt. Jag tyckte jag hade flyttat långt norrut redan, men hon var från en by ytterligare 35 mil norr ut vid den finska gränsen. Där alla boende bryter på mumindalska. Tips om ni ska göra röster. Det är hur som helst i dessa trakter Lars-Göran bodde. Jag vet inte om den gubben har överlevt alla påhitt han hade för sig, så jag säger bodde. Det är min svärfar som har berättat en oerhörd mängd historier om Lars-Göran, och jag tänkte att dessa historier nog är något kafferepet hade uppskattat. Innan jag berättar själva historien vill jag att ni ska få en bild av hur galen Lars-Göran var, och därför kommer här några snabba exempel på hur han var som person och varför jag med lätthet kan kalla honom galen. Jakttider för älg. Sånt sammel. Ser Lars-Göran en älg så skjuter Lars-Göran älgen. Spelar ingen roll vilken tid på året det är. Renar sköts också. Det är nämligen små älgar i Lars-Görans ögon. Vinterdäck är bara för folk som inte kan köra bil. Sommardäck året om var det på Lars-Görans bil. Det tog både tid att byta däck och det låter mer om bilen när man har vinterdäck på, tyckte han. Detta resulterade att han mer än ofta fick ringa folk i byn som ägde en traktor och be om hjälp med bärgning, då hade han kört ner i diket. När Lars-Göran en gång var i Piteå var han med om en trafikolycka. Sägnen säger att han skällde ut stockholmaren han hade krockat med, så det bara sjöng om det. Det var inte en stockholmare, det var en pitebo. Men bor man söder om Kalix så bor man i södra Sverige, och i södra Sverige ligger Stockholm. Alltså allt söder om Kalix är stockholmare i Lars-Görans ögon. Men nu till den historien jag tänkte berätta idag. Vårvintern i dessa delar av landet är nog den bästa årstiden. Sol, inte för kallt, bra med snö. Här uppe ägnas mesta tiden åt skoterkörning. Det finns miltals med skoterleder runt om i skogarna. Myrar man kan åka och leka på och mängder med sjöar man kan åka ut och pimpla på.
Gud vad roligt.
Just pimplingen får man passa på att göra ganska tidigt då isarna börjar smälta ganska snabbt under vårvintern och en skoter kan väga upp mot 300 kilo. Ingen bra kombo att köra tungt fordon på svaga isar. Tror ni Lars-Göran brydde sig i det? Nej, nej. Han måste ju fylla upp frysen med fisk så han slipper fiska under sommaren när han måste hålla på att bängla med en båt. För båt, det är bara något, citat, jävla Stockholms skärgårdsfjoller håller på med. Mars och april gick ändå bra för våran byfåne att pimpla. Vettiga personer hade ändå i mitten av april slutat köra ut på sjö som ligger invid byn med en tung skoter. Men eftersom att det var relativt kallt för att vara april detta år så fortsatte Lars-Göran att pimpla. April blir till maj och idioten fortsätter åka ut med sin skoter på sjön och pimpla. Frysboxen var inte full än. Ni förstår nog var detta är på väg. En dag var Lars-Göran på väg ut på sin skoter till mitten av sjön där han alltid satt och pimplade. Efter 50 meter brast självklart isen och skoten sjönk som en sten till botten. Lars-Göran lyckades som tur var ta sig ur vaken. Genomblöt och kall in i märgen stod han och tittade rakt ner i vaken efter sin skoter. Just där skoten hade gått igenom isen var sjön inte så djup så Lars-Göran såg den liggandes där på botten. Lars-Göran gick hem och satte sig i bastun för att få värma upp sig lite och fundera på hur han skulle göra nu. Några öl in kom han på att han måste bärga skoten nu medan det är is på sjön som han kan nyttja. Jag kan bara tänka mig när han satt där ensam i bastun hur det som i en tecknad film tändes en glödlampa i hans huvud. För hur tror ni att han skulle få upp skoten? Jo, Lars-Göran hoppade in i sin traktor som hade en stor vinsch och började köra mot sjön. Nu förstår ni säkert vad detta är på väg. Igen. Lars-Göran körde mycket riktigt ut en traktor på den is som inte ens höll för en skoter för att bära den skoter han nyss sänkt i sjön. Denna gång kom han 15 meter innan isen brast och traktorn sjönk till botten. Även denna gång klarade sig vår stjärna och kom upp ur vaken. Vad jag vet försökte han inte bära skoten.
Helvete!
Jävla pisstraktor! Svenne bög Särgård Stockholms bögfjoltraktor! Ryktet på byn säger att både traktorn och skoten ligger kvar på botten för Lars-Göran skämdes så mycket och vill inte be om hjälp för att riskera att denna historia spreds. Som tur var bor mina svärföräldrar bredvid sjön och kunde medan det drack sitt morgonkaffe beskåda detta spektakel när byfånen först sänkte sin skoter och sedan sänkte sin traktor i sjön. Tack för en underbar podd som förgyller min fredagsmorgon. Mm.
Tack för mycket historien.
Ja, den var otroligt här.
Oh,
jag antar att det är fejkad bild, men det är liksom någon som har kört ner med en, alltså som ska liksom ta upp en båt från en brygga med en lastbil. Mm. Och så välter lastbilen ner. Så då kommer det en större lastbil och ska lyfta upp lastbilen och den välter ner. Det är väldigt roligt.
Ja, men det är så man ser ju hur han kommer känna i en sån Coca-Cola lastbil med släp.
Nu
ska skoten rejäva upp.
Det är skoten man.
Det är som att han bara sitter samma, jag gör det fort och så bara nej nej.
Men det hade varit kul om han först bara tampas i sitt liksom sitt lilla fiskespö.
Ja. Ja.
Så att han hade ett större fiskespö.
Okej, nu är min sista då. Mm. Mamma och pumporna. Hej och tack för en av Sveriges roligaste poddar. Har lyssnat sedan dag ett och ni förgyller fredagarna. Jag var väldigt tveksam till att ens skicka in denna story, men efter förra avsnittet där en Boråslyssnare uppmanade till att skicka in så kände jag okej, jag uppoffrar mig för er. Mm. Bra! Ja. Alltså, peppa varann, kom igen, det här är superbra. De flesta har säkert varit med om att råka se eller höra sina föräldrar i sexuella sammanhang och förhoppningsvis kunnat gå vidare från det utan att det har blivit allt för stora, men den här årstiden när dekorationspumporna fyller butikshyllorna kastas jag tillbaka till ungdomsåren och denna händelse som jag ska berätta om får en pånyttfödelse. Mm. Och tack för att du gräver så djupt.
Ja.
Mm-hmm. Jag är 15 år och skolkar i vanlig ordning från skolan. Jag skolkar så pass ofta att jag varje morgon frågar mamma om hur hennes schema för dagen ser ut och om hon planerar på att komma hem under lunchen eller inte. Just denna dag säger hon att hon har fullt upp på jobbet och kommer hem kring 17. Perfekt, tänker jag. Då kan jag vara hemma hela dagen istället för att luffa ut på stan. Mamma går till jobbet och jag stannar kvar efter att jag sagt någon bullshit om att skolan börjar sent idag. I alla fall. Klockan blir runt lunchtid och jag hör hur låset vrider sig. Panikartat kastar jag mig under sängen så att hon ännu en gång inte ska hitta mig sittandes hemma och konfrontera mig om skolk. Hon kommer in i mitt rum, stannar upp och jag tänker, yep, this is it, this is how I go. Då jag tror att hon har sett mig. Nej, nej, om bara så vore fallet. Hon ställer sig framför spegeln i mitt rum och tar upp något orange-grönt avlångt föremål och lyfter upp sin klänning. Här någonstans blundar jag så pass hårt att jag ser stjärnor och känner en fruktansvärd ångest. Speciellt då jag inte kan lyfta mina händer för att täcka öronen på grund av rädd att hon ska höra mig. Och det hade varit ganska stelt. Ännu mer ångest får jag när jag inser att det orangea är en av dekorationspumporna som hon dagarna innan fixat i ett fint höstarrangemang.
Nej.
Så jag ligger...
Unna dig ett köp, för fan.
Ja.
Så jag ligger där under min säng och lyssnar på när min mor onanerar med en fucking pumpa framför spegeln i mitt rum.
Nej, vad fan. Ja, det är att pumpa fettare.
Nej, i hennes rum?
Ja, framför spegeln.
Eller hans, we do not know this.
Är det en busig liten mammi? Är det en busig liten mammi?
Ja, ni kanske tror att min mamma är helt sjuk i huvudet, ja, som gör så här, men hon är som vilken morsa som helst. Hon jobbar med ekonomi, postar djurvideos på Facebook och kollar på Let's Dance. Efter att hon var klar och gått tillbaka till kontoret ligger jag kvar en bra stund tills jag går in i köket för att ta lite vatten. Vad tror ni jag hittar på diskbänken? Som jag för övrigt tyvärr dagen innan sett och nu fått förklarat varför. En avsköljd pumpa som torkar på hushållspapper. Händelsen.
Det är inte engångs.
Nej, nej, nej.
Händelsen blev i alla fall anledningen till att jag slutade skolka och att pumpor aldrig varit så lika igen efter denna dag.
Fan, vad roligt. Det är också,
det är så... Vad är det för jävla pumpa? Alltså det är en butternut. Det är en butternut.
Ja, det är nog...
Ja, det måste vara en butternut pumpa.
Hur små kommer de? Alltså...
Nej, men de är...
Det är ju roligt för att det är verkligen det här gamla pappaskämtet, ta två så har vi en att äta också när någon köper en gurka. Att de har det till morsan. Tar du två pumpor så har vi en att käka också. Fy fan vad hemskt. Och det är också det här att man, därför det får ju inte komma fram att jag ligger här under sängen nu, men jag kan inte heller hålla för, så du måste sitta i liksom.
Ja, mamma når klimax. Herregud.
Det är så, alltså att den här personen ändå, jag ska skicka det till kafferepet och tar sin värsta ångest. Det är så fint.
Ja, det är fantastiskt. Det,
så, åh fy fan, vilken ångestskållning jag
får. Var det bara mig det pirrade till lite?
Ja, och mamman då.
Ja.
Eventuellt pumpan.
Ja, det var de vi hade den här veckan.
Ja.
Ska Albin börja läsa upp vad han har läst upp?
Mm. Gärna det, gärna det. Jag har läst Lumpens lenaste röv.
Ja.
Mm.
Jag har läst Stadens anus, som jag handlat inte så mycket om. Mm. Och Fagottspelaren.
Jag har läst Den finska ubåten, som ja, i vissa familjer är helt normalt, Johanna. Jag har även läst Vart fan är Åke, den lilla farbror som satt... Och sen till sist Lars-Göran, skoten och traktorn.
Ja, classic. Och jag har läst Brun bil, det var en sån sketebil. Studiebesök till döden.
Där sprack alla.
Och mamma och pumporna.
Fy fan.
Okay. Det var ganska starka historier.
Ja, det var magstarka.
Det var verkligen, liksom, den var roliga, men vissa kände man också att man liksom var lite ledsen. Jag har mått jätteilla, jag har också fått ångest. Alltså, ja. Det är väldigt, väldigt starkt.
Men jag fattar inte hur historierna har blivit, hur det kan bli att det kommer in bättre och bättre. Folk borde ju ha skickat in sina bästa direkt. Ja. Det känns liksom inte som att det tar slut.
Men fler och fler lyssnar och de liksom gräver djupare. Det, här, ja. Det är otroligt.
Jag är så himla glad för det.
Men jag är
det är liksom att vi säger, vad kan vi ha liksom, 40 avsnitt?
Ja. Mm.
Där ute.
Ja, vi är på 80.
Mm.
Kanon, och de blir bättre.
Ja.
Mm. Eller liksom, i alla fall håller nivå.
Ja, gud ja.
Ja, jag vet ju vad jag... Alltså det är... Jag är ledsen, Johanna, men... jag, alltså stadens anus är... Det är bara för kul att han gör okej-tecknet.
Nej, alltså det är klart att den måste... Ja, alltså absolut. För man vill ju också berätta att den som dök i bajs sen blev sjuk i 3 månader. Alltså det är klart att det är en stark historia. Jag säger inget annat.
Men det är detaljen med okej-tecknet som får mig så jävla bra.
Att han ska inte, de här grejerna. Han ska inte sjunka så himla lågt.
Nej, det var ju det liksom en meter lätt. Ja,
men man har ju också dykare som gör det där. Men de har ju säkert speciella...
De har ju så fall... En heltäckande jävla direkt. Han går ju ner i någon sån scuba dive.
Exakt, ja.
Snorkla bara.
En helt vanlig. Där,
när man blåser snorken ren.
Så och så hör han när det smattrar i kröken.
Vi kan inte hålla på så här
med. Men blir det ändå? För jag hade annars fagottspelaren tyckte jag var
magiskt. Det är också magisk. Jättebra.
Men alltså, det såg mellan de två för mig. Mm. Så att,
ja, men då är det...
Vad säger ni? Fagott eller kakafoni? Eller vad säger jag?
Men jag tycker kanske ändå bajs.
Den är lite mer originell kanske.
Ja.
Sen tycker jag åka och traktorn också är bra. Ja. Men bajshistorien får det bli.
Mm. Okej, okay. Då är det alltså...
Historien med 4.
Ansom
Albin Sandra.
Ja,
det är väl bara ta den, plugga och sen kuta ner och berätta.
Mm. Ja, superbra.
Tack alla som skickar in era historier till kafferepetpod@gmail.com. kafferepetpod@gmail.com. Fortsätt göra det.
Mm. En extra shoutout till er som prenumererar på Cigarrummet. Ja. Till exempel den här mannen som vill ha tisdags podda, va?
Mm.
Han kanske inte prenumererar.
Har han på onsdag också? Mm.
Ja,
då kan en gång bara...
Men om man kan ha en hel backlog. Gå in på underproduktion.se/cigarrummet.
Det ligger fan 1,5 år worth of...
Exakt. Så det blir prenumerant, 29 kronor i månaden. Då får ni ett avsnitt i månaden med våra roligaste kompisar som berättar sina historier.
Och förhoppningsvis min pappa framöver.
Mm, det vore kul. Hörrni, tack så mycket till Fiello Armström, som är vår redaktör, och till Daniel Aldermark på One Touch Edit, som är vår klippare. Och tack så hemskt mycket till alla som lyssnar. Vi vill säga trevlig helg, eller hur?
Ja, det vill vi absolut göra.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej då.
Bye.